Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se. sas-eurobonus-mastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsong. tvångsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Den här grejen att vara sjuk, jag ställer mig inför ganska nya dilemman, för att jag har alltid varit så jävla anti alla former av alternativa metoder. Jag har alltid varit så här, det finns piller, ta dem och håll käften liksom, så. Men i min situation är det så här att jag har ingenting att förlora. Om det skulle visa sig att liksom mosade gojibär med liksom grävlingsbajs skulle vara liksom funka, så fine liksom. Mm. Då äter jag det. Inga problem om det gör mig friskare.
Värvet. Han är en frontman i Dr. Cosmos. Poppandet som hördes på alla indiefester jag var på under 90-talet. Men jag hade liksom inte riktigt koll på Uje Brandelius. 2015 var han bokad till Värvet för att han hade släppt en ny skiva. Men det var för tjockt i kalendern för en relativt smal artist. Och någon av mina medarbetare fick tyvärr avboka dejten. Jag kan skämmas lite för det nu. Men det var först när jag såg föreställningen Spring Uje Spring som mitt intresse verkligen väcktes. Och en intervjuare är ju trots allt handelsresande i just nyfikenhet. Utan att egentligen spoila något kan jag säga att den som scenupplevelse är lite av en metaföreställning. Uje Brandelius berättar att han vill slippa turnera med sitt nya album och därför vill göra en föreställning istället, men han hittar inte riktigt vinkeln. Förrän han en dag går till läkaren med en vänsterhand som vägrar sluta skaka. Det visar sig vara Parkinsons sjukdom. Och det du ska få höra nu är ett samtal om det och om att hinna maxa ut så mycket av livet som möjligt innan sjukdomen går för långt, men också om humor och om att skriva musik och lite om politik. Det här är helt enkelt Värvet avsnitt 272 med mig, Kristoffer Triumf. Producent är den eminenta Klara Wallin. Podden kommer till dig i samarbete med Acast. Uje Brandelius, varsågoda. Hur mår du?
Jag mår okej. Nu ska jag svara så här lite kan då. Nej, men jag mår fysiskt helt okej. Jag skakar lite på vänsterhanden och lite på vänsterfoten. Psykiskt så... jag måste erkänna att sista veckan har varit inne i en liten tumlare för att det blev så jävla mycket nu. Det känns som att jag har gjort en resa lite grann från C-kändis till B-kändis och... Jag har varit med i stora intervjuer i tidningen och tv och sådär. Och plötsligt så vet föräldrarna på mitt barns dagis vem jag är och varför jag är där jag är. Och jag är lite så här... jag vet inte hur jag tacklar det riktigt med att... Jag tror det kommer inte kapp mig att jag har faktiskt gjort min sjukdom till ett framgångskoncept. Så att säga. Och det kan man ju faktiskt... fundera över. Mm. Ja, typ så. Mm. Om det var långa svaret på hur jag mår.
Ja, men det var ett väldigt bra svar. Och det tangerar någonting som jag hade tänkt prata om lite senare. Men, och då kanske vi kan återkomma till det. Men har du haft en rädsla för att bli synonym med sjukdomen på något sätt? Eller?
Nej, jag har faktiskt inte haft det. Eftersom jag hade en karriär innan. Så där. Jag var ju Dr. Cosmos Uje. Men nu gissar jag att jag är Parkinson Uje. Lite mer än Dr. Cosmos Uje kanske. I alla fall i stugorna, de så bekanta. Nej, men jag, rädsla har vi inte haft, men däremot så måste jag erkänna att det kanske är så det är. Ja. Mm. Men jag är inte rädd för det. Jag är rädd för många andra saker, men det är inte min största rädsla i livet. Att bli förknippad med någonting som jag bevisligen kommer att dras med hela livet. Mm.
Men nu när du har... För helt nyligen så var det en väldigt stor artikel i DN. Och då antar jag att människor pratar med dig om det på stan, så att säga.
Ja, det blir i alla fall så att väldigt många vänner hör av sig. Och skriver fina saker och sådär. Så det blir ganska emotionellt liksom, att man får... Ja, man tar sig ju tid att svara på allting såklart. Skriver ordentliga svar, inte bara tummen upp liksom. Utan man försöker ju... plocka upp när folk vill ha en dialog liksom, och frågar hur det är på riktigt, då vill jag ju svara på riktigt liksom. Mm. Så det tar en del tid faktiskt. Och emotionell energi. Det gör det. Mm. Men på stan har du inte riktigt landat än, tror jag. Då får jag vara med i Melodifestivalen först. Mm.
Och hur ser dina dagar ut precis just nu då, våren 2017?
Ja, jag gör föreställningen som först nu går på Stockholms Improvisationsteater, en liten teater. Och sen går den på Södran, en stor teater. Och däremellan så gör jag lite media. Och sen så försöker jag också få tid till det jag verkligen vill. Och det är liksom att göra saker som jag har drömt om länge att göra, skriva saker och så här. Så att jag har lite olika projekt som jag försöker hinna med. Mm.
Jag läste i den här stora DN-intervjun att du tycker att man som journalist ska börja med det viktigaste.
Mm. Gjorde vi inte det precis?
Ja, det var det som var min fråga. Vad tycker du liksom är det viktigaste nu när du är gäst i Sveriges mest anrika intervjupodd?
Ja, du får fråga mig vad fan du vill, men det kommer ändå ner till att jag är här för att jag har Parkinsons sjukdom och jag har gjort en, det är inte jag som säger det då, men jag har gjort en succéartad föreställning kring detta. Därför sitter jag här. Det är det uppenbara. Sen hoppas jag att jag har någonting mer att säga än just om det. Men jag fattar ju medielogiken liksom, och det är det som blir lite så här, lite crazy när man liksom har en så extremt privat grej som en sjukdom och så blir det en mediegrej av det och så spelar man på det och så gör man framgångsrik kultur av det. Det är jättekonstigt alltihopa. Men jag har alltid varit självbiografisk, absolut.
Ja, men precis.
Absolut. Att jag skulle sluta vara självbiografisk nu, det skulle ju vara ännu konstigare än på något sätt, va? Mm. Så att självklart så insåg jag när jag fick den sjukdomen att okej, det här kommer att hamna i min inspirationstecken konst på något vis. Och det gjorde det ju med besked, så att säga. Mm. Mm.
Ja, men för mig var det ju också så här, för du har ju alltid funnits på min radar långt innan jag började med Värvet. Och du har ju också varit bokad för Värvet och avbokad, ber om ursäkt för det. Men för mig var det ju otroligt förlösande att se din föreställning, för då förstod jag hela din briljans. Inte, alltså, och den är ju, det handlar ju inte bara om sjukdom, utan även om popmusik.
Tack.
Och vi ska prata om musik och vi ska prata om lite allt möjligt. Och sen så ska jag också be om ursäkt för att jag försökte lägga på dig att du skulle berätta vad vi skulle prata om. Jag tar ansvar för det.
Bra.
Ja. För du verkar ju ha många grejer på gång i just det här skrivandet. Mm. Alltså, jag läste att du håller på med någon slags filmmanus.
Mm, det stämmer.
Kan du berätta om det?
Nej, det kan jag faktiskt inte. Inte vad det ska innehålla, för det vet jag knappt själv. Men däremot så är det ett filmbolag som har flera år varit på med oss och bett mig skriva ett filmmanus. För att de tror att jag kan det. Och det är hedrande att någon tror att man kan någonting, så då vill man ju försöka. Och sen så, i samband med att jag fick den här sjukdomen, så lovade jag mig själv lite grann att inte liksom dra på grejer mera, utan liksom så här, men om det är någon jävel som har frågat dig och till och med betalat dig pengar för att du ska göra någonting, så kan du väl för fan se till att göra det nu då, liksom. Mm. Så därför gör jag det nu. Mm. Och jag har skrivit en barnbok av samma anledning, ett förlag som hörde av sig. Du vet, men det är såna saker som man tänker, ja, det kan jag göra sen. Men helt plötsligt så är sen nu, liksom. Mm. Och då gör man det. Och det är inte konstigare egentligen än att om man har drömt om att åka till Kilimanjaro, så gör man det liksom. Det har jag aldrig drömt om liksom. Jag har mer drömt om de här sakerna. Så då gör jag det nu, medan jag är hyfsat frisk. Mm.
Och föreställningen är ju... Kan du beskriva föreställningen för den som inte sett den?
Jag skulle nästan säga att det är en humorföreställning faktiskt. Utan att devalvera begreppet humor. Men det är en form av artig humor. Den är liksom ganska plågsam. Jag skämtar med min egen sjukdom på ett ganska brutalt sätt. Som jag alltid har tyckt har varit väldigt kul att skämta om saker och ting på brutala sätt. Men då har det ofta gällt andra människor än mig själv. Därför kändes det väldigt skönt att få skämta om sig själv på samma sätt som jag har skämtat om andra. För folk tänker att när man får en allvarlig sjukdom, då ska man liksom sänka rösten och slå ner blicken och tala långsamt och bli allvarlig. För mig var det tvärtom så här, nej, det ska jag fan inte. Jag ska höja rösten och sen ska jag göra mig till och sen ska jag tramsa. Och sen ska jag liksom tjoa och kimma och sen så ska jag prutta. Alltså det blev min reaktion. Och den kontrasten blir ju, nu sitter jag här och recenserar mig själv igen. Men den kontrasten blir jävligt bra. Mm. Den blir väldigt effektiv och det är väldigt mycket så här gråtande clownen. Alltså folk blir väldigt berörda. Folk får först skratta, sen får de gråta, sen får de skratta. Alltså man öppnar folks hjärtan brutalt när man skämtar om sig själv på det sättet. Liksom. Så att jag hittade liksom nyckeln till hur jag skulle berätta om det här för folk. Och att berätta om det på ett liksom rakt genom allvarligt och seriöst sätt. Ordet seriöst kan vi prata om länge i sig, för jag tycker att det är så jävla konstigt att saker som man inte skrattar åt är seriösa och saker som man skrattar åt är oseriösa. För mig är det inte så. Liksom. Men i alla fall, folk använder ordet på det sättet. Liksom, och så kan väl använda det också så. Då. Men om man säger så här, saker som är seriösa och allvarliga, att det skulle liksom tränga djupare in i människor på något sätt. Eller liksom att man skulle liksom ha mer att säga och ett större djup för att det är liksom skrattbefriat. Så där. Det har jag aldrig fattat. Jag tycker trams är liksom ett jättebra sätt att nå in i sig själv och andra.
Absolut. Ja, jag såg den ju i vintras och jag tycker den var fantastisk.
Vad roligt.
Jag bara undrar, är det någon skillnad att göra den på en stor scen mot att göra den på den lilla? För i det lilla formatet så ingick det ju till exempel att du stod och hälsade på alla och sådär. Kan du göra det på Södra Teatern också?
Diskussion pågår. Ja, okay. Vi får se. Ja. Jag vill ju jättegärna att det ska kännas intimt på Södran också. Men ja, det är väl liksom det här dilemmat, framgångens dilemma. När saker och ting blir arenastort så blir det ju oftast lite mindre intimt och lite mindre bra. Vi ska verkligen försöka bekämpa det. Jag tror att vi kommer att göra det skitbra på Södran. Södran är ändå inte, det är ändå inte Globen. Liksom. Så att jag tror att vi kommer roligt landet. Men vi pratar mycket om det. Hur kan vi få den här intima känslan? För på Stockholms improvisationsteater där vi har gjort föreställningen, där är det så otroligt tajt. Där känner ju liksom publiken min andedräkt. Liksom. Så det är så här, de är typ i mitt knä. Och då kan jag ha så väldigt sänkt röst. Och så här. Men vi jobbar på att föra över den känslan till Södra Teatern. Tror du lyckas.
En av de fina grejerna med att se föreställningen var ju också att jag upptäckte din skiva, din senaste skiva.
Det är inte så många som har upptäckt den. Nej, men så här, när jag gjorde den så var jag ganska medveten om att jag var extremt för detta. Liksom. Så här, det fanns många andra artister, eller så här. Dels så fattade jag att jag var liksom del av en våg, kan man säga, av gamla artister som gör skivor på svenska. Alltså, det finns ju liksom ett gäng pop-människor från min generation som gör skivor på svenska, som har varit mycket större artister än vad jag har varit. Och så en del som har gått från engelska till svenska också. Och så, men jag har ju alltid gjort skivor på svenska, men jag insåg på något vis att i hela den här pop på svenska grejen med liksom så här klart lysande stjärnor som liksom inte, alltså Håkan Hellström, Frida Hyvönen, alltså Marit Bergman gjorde en skiva på svenska, Manny Brother gjorde en skiva på svenska, alltså det kommer musik på svenska, så insåg jag att min skiva skulle vara lite så här, ja, just det, den där killen, ja, vänta, vad var det för band han spelade med i? Alltså jag förstod ju det, men samtidigt så visste jag också, för att jag tyckte att den var så pass bra, så att jag förstod att den här kommer att ligga och puttra i 2-3 år. Sen kommer folk att säga, fan, jag har lyssnat på din skiva nu ganska mycket de senaste halvåret. Den är ju faktiskt jävligt bra. Alltså jag förstod, för den spelades ju inte radio överhuvudtaget. Varken i P4 eller P3. Inte en sekund, liksom. Men sen så fick du nu ett oväntat andra liv i och med den här föreställningen, eftersom föreställningen bygger på skivan, liksom. Så.
Och den förtjänar ju en otroligt stor publik. Det är märkligt, tycker jag, att den inte, för att jag tittade på antalet spelningar på Spotify och sådär. Det var inte
jättemycket. Jag tror inte de har klarat kravla sig över 100 000. Kanske i vår.
Ja, nej, men otroligt tycker jag. Och det här kan ju låta oartigt möjligen, men jag undrar om du håller med om att den bästa låten du har skrivit finns på den.
Jag tycker nog att Tintin på månen är skivans bästa låt. Jag vet inte vilken du tycker.
Nej, du har nästan rätt. Den är min andra låt. Den finaste låten, och det är en av de vackraste kärlekssånger jag har hört. Den heter Ramla mot varandra.
När du vaknar så ser jag dagens ljus. När du går på stan så hör jag stadens brus. När du är lycklig så ler jag med min mun. När du sover så drömmer jag en stund. När du fryser känner jag en kylig vind. När du gråter har jag tårar på min kind. Det är en lång och svår väg vi ska vandra, men när vi ramlar så ramlar vi mot varandra. Ja, när vi ramlar så ramlar vi mot varandra.
Den är också fin. Lite väl sentimental för min smak, men... Nej, jag skojar bara.
Så du håller inte med om att den är bäst?
Jag tycker något inuti månen är ett helgjutet konstverk. Mm. Faktiskt, måste jag säga.
Men när du sa till mig att kärlek inte fanns, då måste jag ha varit någon annanstans. Då måste jag ha varit någon annanstans. Då måste jag ha varit någon annanstans.
För mig har det ju varit så här med värvet att sen dag ett egentligen, att jag har aldrig kunnat avgöra ifall intervjun är bra eller inte. Ibland har jag en misstanke om att den är det, men det är först när den möter sin publik som jag förstår. Eller, ja. Jo, men som, och det är ju för sig lite annorlunda eftersom du är upphovsman. Alltså, det hade varit annorlunda om jag bara satt här och pratade själv i 250
Men jag förstår vad du menar, för jag visste inte heller om föreställningen skulle vara bra eller inte förrän 2-3 föreställningar hade gått. Alltså, vi fick en jättebra recension i Dagens Nyheter och då sålde den ju slut. Tjoff. Det var också märkligt hur mycket makt tidningen har över teaterföreställningar. Men det fattade jag då.
Ja, och det tror man ju kanske inte när alla pratar om tidningsdöden etc.
Nej, men så var det verkligen. Vi sålde slut på 3 timmar efter den recensionen. Så mm. det var en hyllande recension.
På Tidholm?
Ja, precis. Då tänkte jag väl kanske att så här, ja, men det kanske är bra. I alla fall en person tyckte. Men sen så märkte jag liksom att folk var jävligt berörda efteråt, kom fram och grät och liksom kramade om mig och så här, och spred ordet liksom. Och ja, men då någonstans landade det hos mig också att shit, vi har gjort en riktigt jävla bra föreställning. Så, ja.
Men du,
och jag ska också säga att det var kanske första gången i mitt liv som jag gjorde någonting som var exakt som jag ville. Alltså, även om det inte hade blivit så hyllad och bra som den blev, så hade jag ändå varit nöjd, för att jag var så kompromisslös när jag gjorde den här föreställningen. Det var liksom så här, du vet, alltid när man skapar tillsammans så kompromissar man ju liksom. Det blir ju jättebra ofta liksom. Det blir ju unikt och liksom så här, det går ju inte att göra saker själv som man kan göra med andra liksom så där. Men den här gången så bestämde jag mig för att liksom så här, men det här är min föreställning. Jag ska inte kompromissa någonting. Jag vet vad jag är rolig på. Jag vet när jag är bra. Jag vet när jag kan få kontakt med publiken. De grejerna ska försöka se till att de ska hamna i föreställningen. Så att föreställningen är gjord, den är skräddarsydd för mig. Den är gjord så här, vad är Brandelius bra på? Ja, men han är bra på det här och det här och det här. Då ska vi se till att vi gör en föreställning som innehåller exakt det här. Och inte någonting annat. För Brandelius ska inte försöka göra någonting som han är halvbra på. Och Brandelius ska bara göra det som han är svinbra på. Och så gjorde vi föreställningen. Så gjorde jag föreställningen. Mm. Jag plockade ihop de pusselbitarna som jag visste att det här är jag riktigt bra på. Och sen så det som jag kände att ja, det här klarar jag av, men jag är inte bäst på det. Det sket jag i. Jag bara struntade i det. Och det är liksom...
Så föreställningen är bättre än alla enskilda låtar som du har gjort, kan man säga så?
Nej, det kan man inte säga. Alltså, låtar är någonting helt annat. Alltså, du måste prata om kontexten hela tiden. Min föreställning suger på förfest i Vällingby liksom. Mm. Men många av mina låtar är briljanta på förfest i Vällingby.
Ja, rimligt.
Ja. Så att jag menar, kontexten är allt. Mm.
Ja, fan, grattis. Det är jätteroligt tycker jag, och jag blev väldigt inspirerad på så många plan. Det antar jag att du har fått höra förr, men...
Ja, men det är lite kul att höra faktiskt, för att om man vill någonting så vill man väl ändå inspirera liksom, och känna, alltså så här, jag vill ju att folk ska gå ifrån föreställningen, och jag vet också att många gör det med känslan att fan, det här skulle jag kunna ha gjort. Så.
Ja, lite så.
Ja.
Eller, ja, jag förstår att jag inte kan göra exakt det du gjorde, men jag skulle kunna göra någonting i det häradet.
Ja, men precis. Första delen av föreställningen ägnas ju åt att dekonstruera det här att man måste vara skådespelare för att våga få göra en teaterföreställning liksom. Ja. Det såg jag sönder i första scenen. Också för att skapa en känsla hos publiken att shit, den här killen har verkligen inte stått på scenen förut. Nu måste jag applådera lite extra. Så här, och jag känner att det funkar faktiskt.
Ja, men du gör ju några så här klassiska stand-up-grejer skulle jag säga, som har gjort en del stand-up.
Alltså, att man tar ner sig själv från början. Liksom.
Ja, precis. Ja. Och sen så finns det ju ett mått av också meta-föreställning i föreställningen. Att det är en föreställning om föreställningen.
Ja, det är en föreställning som handlar om att jag skulle sätta upp en föreställning. Mm. Och sen blev jag sjuk och så fick jag istället göra en föreställning om att jag var sjuk. Liksom.
Just det. Mm.
Så det är en sorts metaföreställning, helt, helt klart. Och det är också ett sätt att bryta upp den här fjärde väggen mot publiken. Alltså, jag vill ju inte stå där och prestera teater, utan jag vill stå där och få ett handslag från publiken, få ett okej från publiken, att är det okej att jag kör roliga timmen nu? Liksom, är det okej för er? Lovar ni att skratta lite? Alltså, det är liksom kontraktet, skriver jag i första minuten i föreställningen. Och det är jävligt viktigt för föreställningen. Mm. För att jag skulle inte vilja liksom göra en föreställning där jag ska prestera. Till exempel att folk ska veta att det är en rolig föreställning, att det är en humorshow. Det skulle vara jätteläskigt. Alltså, nu ska jag vara rolig. Och skrattar ni inte så har jag misslyckats. Mm. Jag menar, skrattar folk inte på min föreställning så har jag inte misslyckats. Då har de bara känt någonting annat. Så att folk får göra det fan de vill. Men det var jätteviktigt för mig att skriva det där kontraktet. Liksom, att okej, okay, jag är en amatör på det här. Och nu gör jag det här och jag hoppas att ni kan tycka att det är lite kul, men gör ni inte det så får ni tycka att det är sorgligt och det är också okej. Men framförallt, vänta er inte någon prestation liksom, för att jag är inte ens bra på att sjunga. Jag är inte bra på ett skit. Den utgångspunkten har varit viktig för mig.
Vilket i och för sig inte riktigt är sant, tycker jag. Jag tycker
nej, men det är du som ska säga det, inte jag. Ja.
Du, när jag intervjuade Plura så sa han att liksom, i alla hans låtar, och han har ju också skrivit en och annan 25 album, va? Så är det alltid någon textrad som skaver, som man inte så här tycker egentligen att han fick till. Mm. Kan du relatera till det?
Nej. Och det säger jag inte kanske enbart som någonting positivt, utan jag sitter och pular med någonting, jag är nöjd med alla stavelser liksom, så. Vilket kanske gör ibland att det dör lite grann. Alltså, det blir så jävla perfekt. Jag tycker att jag är en av Sveriges bästa rimmare till exempel. Och det är för att jag jobbar stenhårt med rimmen. Jag lämnar inget åt slumpen. Jag sitter inte sån jävla hiphoppare och skriver texten 5 minuter innan den ska spelas in. Utan jag jobbar ju flera månader med att texterna skulle bli liksom solida för evigheten. De ska kunna skrivas på min gravsten utan att det känns fel. Liksom. Mm. Men jag inser nog samtidigt, eller anar någonstans, att ett lite mer yvigt arbetssätt skulle kanske gynna mina texter. De skulle kanske leva lite mer. Men samtidigt så försöker jag plocka in så mycket liv som möjligt i form av liksom detaljer. Att liksom, att man istället för affären så säger man ICA istället, alltså att man är specifik liksom.
Ja, just det. Gammalt Olle Ljungström trick kommer jag ihåg.
Säkert. Jo, men hans texter är ju faktiskt lite så, absolut. Men jag har alltid försökt att få detaljrikedom och precision i form av liksom konkretism.
Det här med det produktiva då, har du liksom alltid haft lätt för att skriva?
Nej, eller jag, inte fan vet jag. Har jag det? Nej, men jag har nog kommit till några återvändsgränder i mitt skapande liv. Det har jag, när jag känt att, jaha, nu kan jag inte utveckla det här mer.
Det finns inga stenar kvar att
vända
på.
Nej, nu har jag liksom gjort. Men så har jag hittat ett nytt sätt att förhålla mig. Sen så har man kunnat ta ett steg till liksom. Men det är klart att man ibland har känt att man har upprepat sig. Det, men jag har hållit på med det här i 25-30 år, så det vore konstigt annars.
För det känns som att du har varit ganska duktig på det här med att undvika att sitta med en vit canvas. Att du har liksom uppfunnit ramar för dig själv. Kanske inte på din solplatta, men med Dr. Cosmos kändes det som att det fanns liksom en något slags tanke om tematik eller.
Jo. Samtidigt så är det ofta en efterkonstruktion också. Jag menar, till exempel så gjorde vi en eller två skivor, beroende på hur man ser det, som var rockoperor, som var så här historier som hade en ramberättelse. Men ingen av de skivorna, vill jag minnas, gjordes som så, utan det hittade vi på efteråt. Och hittade på en röd tråd som vi lät en kille läsa in, och så blev det en rockopera, som vi kallar det för då. Så att jag försökte hitta kontexten efteråt. Jag har alltid tyckt, och det här har vi nog liksom tjafsat lite om i bandet, men jag har alltid tyckt att det har varit kul med ett koncept. Men det finns andra röster som har tyckt att konceptet lite grann har dolt att vi faktiskt gör bra musik. Och det är någonting sant i bägge beskrivningen, tycker jag. Alltså, jag tycker det är kul att göra konceptskivor, men det är klart att liksom, om man gör en konceptskiva och liksom alla texter handlar om ungefär samma sak, så då är det lätt att historien och texterna är det enda som folk liksom tänker på och lyssnar på. Sådär. Och så kommer liksom gitarrsolot bort lite. Så. Men om man gör en skiva till exempel utan text till givet, då kommer ju musiken fram. Eller om man gör text som egentligen inte betyder någonting, utan som bara är där för att den låter bra, liksom låter coolt. Då är det klart att då kommer ju musiken fram på ett annat sätt. Och det där tycker jag, det är viktigt när man skriver låtar. Om man vill att refrängen ska komma fram, då får inte versen vara för bra. Alltså, man kan inte maxa på alla fronter samtidigt. Liksom. Det måste finnas dynamik. Liksom. Och det är väl det som jag också har tänkt på i min föreställning. Liksom, att det måste finnas glädje och skratt och fjanteri. För då kan jag berätta om det tyngsta också. Mm. Liksom, så. Det är samma liksom, dynamiktänk. Liksom. Det måste alltid finnas dynamik. Oavsett om det handlar om dynamik mellan sorgligt och glatt eller om dynamik mellan högt och lågt eller liksom ballad, ös, alltså det måste alltid finnas en dynamik liksom. Mm.
Ja, för det hörde jag dig prata om, tror jag, Idill och Duva, en musikpodcast, om att det politiska blev för, alltså du, att du känner i efterhand att du blev för politisk en period liksom, eller att
Jo, men det, ja, det är väl så här att, att Dr. Cosmos blev det politiska bandet och vi var bara politiska. Alltså, vi var så här, det var bara en massa vänstermänniskor som gillade oss. Och sen så kände vi att, men vi gör ju musik i första hand. Mm. Och då tröttade man lite grann på att leverera texter som... Då kändes det så här, men då kan vi lika gärna stencilera upp de här texterna och skicka ut dem. Det är det enda som är bra med oss. Mm. Förstår du? Mm. Men å andra sidan, det är fantastiskt att vi har fått... nå ut till så många människor och, liksom, och jag är jättenöjd med de politiska låtar vi har gjort som inte är så fasansfullt många som folk tror, men absolut har vi gjort massa politiska låtar, men det är inte bara det vi har gjort liksom. Men vi har gjort det. Mm. Och det är jag jävligt glad för att få vara med och vara vänsterrörelsens copywriter någonstans. Mm. Så.
Men du, det här är kanske en dum fråga och det här hade jag kanske kunnat läsa mig till, men var slash är det du som skrev allt för Dr. Cosmos?
Ja, nej, hur en låt blir till, det är alltid höllt i dunkel, alltså det är så här, det är svårt att beskriva. Men vi har alltid sagt ungefär samma sak, att jag skriver texterna och sen så gör bandet, eller vi gör musiken tillsammans. Mm. Sen vem som kommer med ackordföljden eller så här, eller liksom ibland en nästan helt färdig låt så här, det har vi valt att inte liksom lyfta riktigt så. Mm. Utan det är så här, vi säger, vi gör musiken tillsammans, för det gör vi. Vi arrar låtarna tillsammans i alla fall liksom så. Mm. Det är den enkla förklaringen.
Men betyder det att du får mer pengar än de andra?
Ja, jag får ju då textpengar och sen så delar vi på musikpengarna. Mm.
Så det är lite som Bob Hund, men lite som Kent också.
Jag har ingen aning om hur de gör.
Jag tror Bob Hund, jag minns det från 90-talet när man fortfarande hade konvolut, att det stod text och musik Bob Hund bara rakt av.
Okej, okay. Ja. Det kan ju stå vad som helst på skivan, sen kan man stimma det hur man vill ändå.
Men... ja, det hade ju varit... Ja, just det. Det kanske var ett spel för gallerierna.
Jag har ingen aning.
Nej, jag fattar. Men det här då, när det har tagit slut, liksom, när du har känt att du har hamnat i en kreativ återvändsgränd, har du någon metod för att häva det?
Ja... Jag försöker ofta ta två steg tillbaka och så brukar jag fundera på, vad skulle jag vilja höra för skiva? Vad skulle jag vilja lyssna på? Och så tänker jag, om jag skulle vilja höra en sån här låt, och så kanske man gör en Spotify-lista på låtar. En typ av sån här låt skulle jag vilja göra. Men sen skulle jag vilja göra en sån här låt, och så gör man en annan Spotify-lista. Så tänker man liksom igen, ja men så där skulle man kunna göra en låt. Men jag har alltid tänkt album. Jag är ju så gammal så att jag gillar album. Så jag har alltid tänkt så här, 10-12 låtar som ska komplettera varandra. Det måste finnas en lugn låt, det måste finnas en jävligt ösig låt. Det ska helst finnas lite olika röster som sjunger. Gärna en politisk låt, gärna en superpersonlig. Alltså så att man får en cocktail liksom. Mm. Sen så blir det alltid så här, jag går alltid igång på olika saker. Så, ja men fy fan vad bra det där lät. Alltså andra artister. Så där vill jag låta nu. Och sen så 3 veckor senare så kommer man på att, ja, fast man kanske inte ska göra en hel skiva som låt själv, men det kanske blev en låt i alla fall. Så. Och det kan vara ett koncept också, att ja men fan vad bra, jag ska skriva om bara hur jag går omkring i stan och ser massa olika saker bara, och beskriver det. Fan vad grym, det blir en grym platta. Och så ska den heta Promenader. Fy fan vad bra. Och sen så kommer man på efteråt att ja, det blir en grym andra vers i tredje låten på skivan. Det kan handla om en promenad. Men alltså, jag blir ofta så här, det här är grejen nu. Och sen så visar det sig att det är en liten del av en mycket större grej.
Men det framstår mer och mer som att det tar otroligt lång tid för dig att skriva då?
Ja, ganska lång tid måste jag faktiskt säga. Alltså så här, musiken tycker jag att jag gör snabbt. Det handlar mer om inspiration. Det handlar om feeling i replokalen. Mm. Så. Men texterna tar faktiskt jävligt lång tid att göra för mig. Jag har väl valt fel metod eller någonting, men att komma på idén med texten kan ta ett halvår. Sen att skriva den kan ju gå på 2 timmar. Men sen att bearbeta den tills man är nöjd kan ta ett halvår igen. Mm. Liksom, ungefär så.
Jag får ju illusionen av att du skriver med sån lätthet. Liksom.
Mm. Ja, men det är både och alltså. Fast du vet, ska man sjunga in någonting på skiva, det är lite grann som att gravera en gravsten. Alltså, det kommer finnas där för alltid. Jättemånga människor kommer att se det. Det måste vara exakt de rätta orden. Jag menar, om det står på min gravsten Uje Barandelius, det är inte okej. Liksom.
Nej, det ska vara irriterande.
Precis som det är inte okej att liksom sjunga lite fel grej eller liksom ge lite fel, inte hitta den perfekta bilden som beskriver någonting. Det är också fel. Mm. Så får det inte vara. Liksom. Det får inte hamna på skiva.
Nej, men för det här tangerar en tanke som jag har haft, som jag har bollat med andra musiker, men som jag aldrig får något gehör för. Och det är varför en låt måste bli färdig i 2010-talet. Alltså varför den måste vara statisk. Mm. Varför kan man inte revidera?
Mm. Ja, men det gör väl många live-grejer så där. Bob Dylan gör väl hela tiden.
Jo, förvisso. Men du vet, alltså att man bara, oh, jävlar vad jag skäms över den där versen. Jag skriver en ny och laddar upp den på Spotify. Det borde ju rimligen gå.
Ja, fast jag menar, de gånger folk har skämts över, till exempel, var det inte Peter Mark som spelade in hela sin 80-talskatalog på nytt för att han skämdes för ljudbilden? Det tycker jag är feltänkt. Jag menar, en skivinspelning, det är ju ett instamatiskt foto av ett ögonblick. Liksom. Så här lät vi då, så här tänkte vi då. Så det är därför jag är så noga med texterna, för att jag vill liksom att de ska vara för evigt. Alltså, när man väl har publicerat dem, då tycker inte jag att man... Nej, men alltså, jag har ju texter som jag skäms för. Och de försöker man väl undvika att liksom sjunga live. Mm. Men jag skulle aldrig komma på idén att liksom ändra dem för att de är dåliga. Nej,
men jag har också en tanke om att musik rimligen nu för tiden skulle kunna vara open source. Att man...
Alltså lite grann så är det min föreställning. Jag har ju, vet du, kortat ner och stuvat om lite i låtarna för att det ska passa dramaturgin i föreställningen bättre. Mm. Så där har jag använt mig av låtarna på ett ganska fritt sätt. Liksom. Och arrangerat om dem jättemycket för att texterna ska höras mer. Mm. Tagit bort alla elgitarrer till exempel. Mm. Som är på skivan. Mm.
Alltså i processen med föreställningen är jag också nyfiken på när liksom, när tog du in de andra människorna så att säga? Hur tidigt kom de in? För du har ju ett band med dig och...
Du kommer inte att tro mig, men vi hade första gemensamma repet dagen innan premiären.
Oj, okej.
Okay. Allihopa. Dessförinnan hade vi setts några dagar innan och dragit igenom låtarna och sådär, men det var verkligen ad hoc alltså. Det var extremt. Men jag var aldrig orolig, för att jag visste att det var svinduktiga musiker. De är liksom, de är fucking proffs liksom. Mm. Så att det var inte det som var problemet. Det var mer problemet så här, hur kommer helheten att kännas? För jag hade ju liksom tränat med den här regissören lite grann och kört texterna och sådär. Men vi hade aldrig varit hela bandet på scenen förrän dagen innan premiären. Mm. Så.
När du skrev din föreställning, kan du beskriva hur det gick till?
Ja, jag satt i min fåtölj i min arbetslokal på Vita Liljans väg i Bredäng, i källaren. Och jag hade datorn i knät. Och sen så skrev jag... Eller nej, egentligen så här, jag scrollade bland massa roligheter som jag har skrivit under åren. För att se vad som i min digitala byrålåda skulle passa i den här föreställningen. Sen så läste jag saker högt och när jag skrattade åt mig själv, då stoppade jag en särskild mapp. Sen hade jag massa sådana saker och sen så började jag fundera på hur ska det här bindas ihop nu då? Lite grann som vi har gjort temaskivor med Dr. Cosmos innan. Så, jaha, vad kan vi hitta för berättelser som binder ihop de här låtarna? Och då var det ju så jävla kusligt att den här skivan som jag hade gjort då, släppte 2015. Nästan alla låtar på den skivan gick att liksom se i tydligt ljus av min sjukdom som jag hade fått efter jag släppte skivan. Mm. Alltså, en låt heter Här kommer livet och du fattar ingenting. Beskrev exakt vad jag kände. Mm. En annan låt heter Spring, Uje, spring. Ja, att man har lite bråttom i livet. Beskrev exakt vad jag kände. En annan låt heter När vi ramlar så ramlar vi mot varandra. Kände jag också exakt. Alltså, Det var så jävla mycket låtar som bara var så här. Vad fan, visste min låtskrivare del av hjärnan att jag skulle bli sjuk i hjärnan?
Mm.
Ja, jag tror inte på övernaturligheter överhuvudtaget, men jag vill lyfta frågan.
Tror du inte alls på magiskt tänkande?
Nej. Nej, inte det minsta. Jag är extrem ateist. Jag är nästan militant. Nej, jag är inte missionerande ateist, det är jag inte. Men jag är ateist.
Fast jag har magiskt tänkande med religiositet att göra.
Ja, vad betyder annars magiskt?
Ja, det betyder väl, alltså termen i sig handlar väl mer om att om du verkligen vill någonting så händer det.
Mm, och det är ju religion.
Är det det?
Ja.
Handlar det inte mer om att man då helt plötsligt vet vad man strävar efter och strävar efter det på ett annat sätt?
Jo, men det har väl med motivation och saker och ting man gör att göra.
Okej, jag borde hitta en ny term då så att du ska gå med på den. Fokuserat tänkande då? Att om du
liksom... Jo, absolut. Men det är inte tanken som får det att hända, utan det är vad du gör som får det hända. Men tanken kan ju få dig att göra saker, absolut. Så långt är jag med.
Ja.
Ja, du tänker någonting, du gör någonting, det blir någonting. Mm. Men du kan inte hoppa över ledet, du gör något. Liksom. Du går inte hoppa över det ledet.
Nej, just det, precis. Men jag tänkte på det här, för jag har ofta återkommit till det här med att värvet, det här, kommer ur att jag så här erkände för mig själv att jag ville göra någonting som bara var mitt. Mm. Att jag mer ville stå vid rodret i mitt eget liv.
Mm.
Och då gjorde jag det.
Mm.
Då hände det.
Mm.
Men jag läste då idén att du tycker liksom inte att du har gjort det. Det känns som att du mer har varit roderlös i ditt eget liv.
Ja, men vad jag försökte säga i idén, då tror jag var ungefär så här att... Jag känner att jag har lite grann backat när det har blivit för mycket. Alltså när man skulle bli rockstjärna på 90-talet så tyckte jag att jag tyckte det var lite skämmigt och töntigt liksom. Så jag, och när jag skulle liksom börja jobba med... Nej, men jag vet inte. Det här är svåra grejer. Nej, men alltså, jag har fått väldigt mycket krokar utslängda till mig under årens lopp. Människor som vill att jag ska göra saker. För att de tycker att de har sett att någon sorts begåvning hos mig. Och tror att den begåvningen skulle funka i olika sammanhang. Liksom så här. Och jag har alltid varit lite grann så här, jo men absolut, ja, men det blir väl bra. Men jag har alltid känt det här lite så här skämmet. Varför ska jag sträva mot det? Varför ska jag sträva mot att skriva en roman? Är det för att jag vill skriva en roman? Är det för att jag tycker att jag har så jävla mycket att säga? Eller är det för att det känns jävligt gött att vara en kulturperson? Alltså, det är lite jante alltså. Jag tycker det är jobbigt.
Fast du är ju en kulturperson.
Jo, men jag vet det. Och jag går ju all in i det nu liksom. Absolut. Men jag har ändå haft någon sorts liten motsträvighet mot det liksom. Jag kan inte riktigt förklara den. Det här att liksom sträva åt någonting, att kämpa mot det. Det kanske helt enkelt så att jag är så jävla rädd för att misslyckas. Så att jag vågar inte säga att jag försökte. Jag vågar inte ringa upp och liksom be om någonting som jag kanske får nej på. Det är kanske det handlar om egentligen. För att jag är så jävla tight ass. Så att jag liksom skulle tycka att det var ett nederlag.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sedan tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/Lundgrens. MOOR.se/Lundgrens. Tack, Lundgrens.
Men vad har du för sådana exempel då där du inte har vågat?
Ja, nej, men det var så olika så här, programledarjobb och liksom så här som jag... Nej, jag tror inte det är för mig. Men det är saker nu som jag försöker plocka upp lite grann också. Alltså, det här filmmanuset som jag pratade om till exempel. Det är en sån grej som jag länge tänkte, ja, sen, visst, det blir bra. Men nu känner jag att, nej, det är dags.
Men jag tycker väl att det känns otroligt rimligt att du gör saker. Alltså, du har ju någonting att säga. Det är väldigt många människor i vår, liksom, eller i media...
Jag vet inte vad, jag tror faktiskt du sätter fingret på någonting där nu. För att Jag tycker inte att jag har så jävla mycket att säga. Däremot så tycker jag att jag är bra på att säga saker.
Okej.
Jag tycker det är en skillnad.
Ja, verkligen.
Jag är en ganska vanlig medelklassfarsa som har ganska vanliga problem. Liksom. Plus ett jättestort problem som ganska få har. Och där tycker jag inte att jag är så jävla intressant. Liksom. Så att jag känner väl liksom att det finns så jävla många människor som har så mycket intressantare. Eller så här, mitt liv är precis lika intressant som alla andras. Men det är bara det att min typ av liv är så väldigt berättat. Liksom. Så att jag tycker att det skulle finnas utrymme för andra berättelser. Liksom.
Mm. Okay. Mm.
Sen får de gärna komma till mig och så kan jag ge dem råd om hur de ska berätta. För jag tycker att jag är bra på att berätta. Men det de har att berätta är oftast lite mer annorlunda än vad det jag har att berätta. Så. Nu har jag gjort en föreställning. Nu fick jag ju som en bonus av Gud här. En stark story och en berättelse som få har.
Otroligt märkligt att du tackar Gud för det.
Jag tackar nog inte Gud för det.
Nej.
Det var bara en sägning.
Ja, jag förstår. Ja, men apropå sådana där chanser då. Jag vet inte om du vet det, men jag bedriver ju en intensiv kampanj för att du ska vara med i Så mycket bättre.
Va? Är det sant?
Ja, det gör jag.
Okej, okay. Vilka trådar drar man då?
Ja, men jag känner hon som castar programmet lite. Okay. Så att jag har på olika sätt, men också en ganska uppskattad tweet som fick kanske 50 likes i alla fall, vilket ju är, som jag skrev nu i helgen.
Jaha, jag är ju inte på Twitter så jag vet inte.
Nej, men det var många som höll med mig om att du borde vara med där. Hade du tackat ja om du fick frågan?
Ja, jag är yes man nu. Alltså, ja. För några år sedan vet jag fan, men nu absolut. Jag har ingen cred att försvara i alla fall. Så att...
Har du inte?
Nej, inte den typen av cred. Nej.
Kanske inte. Jag tror ju att du hade gjort det väldigt bra.
Ja, det tror jag också faktiskt.
Du, jag pratade med någon som känner dig inför den här intervjun.
Nej, vad jobbigt. Jaha.
Kan det vara så att du är lite av en tävlingsmänniska?
Ja, det kan vara så. Ja. Men, vill jag säga till mitt försvar, att när jag förlorar så är jag inte så sur så länge, men jag vill gärna vinna. Eller jag tycker att jag blir alldeles sur på riktigt när jag förlorar. Men däremot så blir jag glad på riktigt när jag vinner.
Men hur tar det sig uttryck? Vad tävlar du i?
Nej, jag tävlar inte. Alltså, jag vet inte. TP kanske?
Är det så? Mm.
Det är svårt. Det är svårt att förlora i TP tycker jag. Det var faktiskt en svensexa vi var med på. Jag körde go-kart. Då pressade jag mig till mitt yttersta. Och vann grundserien. Sen när jag skulle köra finalen, då var jag överpepp. Så jag körde rätt in i en chikan och kom sist. Men ja, det var lite ledsen.
Det sved, eller?
Ja.
Du, det här är kanske en helt jävla omöjlig fråga, men jag testar ändå. Kan du säga var din humor kommer ifrån?
Den humor jag har, den är ganska drastisk och var ganska färdig egentligen för länge sedan. Så där, men det har blivit lite svårare att ha min humor de sista åren faktiskt. För att min humor innehåller ofta begrepp och ord som inte är rumsrena och okej, ens i stängda rum. Så att säga.
Vad pratar vi om, rasistiska uttryck och så?
Ja, vi pratar om liksom att nej, men, kanske skämta om Parkinson-sjuka. Alltså, som jag skulle gjort utan att blinka även innan jag var sjuk. Mm. Och kallat dem för roliga saker och härmat dem. Och så.
Mm.
Och det gör jag fortfarande. Fast nu är det okej.
Okay. Ja, just det. Jag har tolkningsföreträde.
Ja, precis. Men det finns ju massa saker som jag inte har tolkningsföreträde att få skämta om. Mm. Som jag skämtar mindre om nu. Och det är förmodligen någonting bra i det stora hela. Men det har blivit lite svårare att vara rolig. Jag får uppfinna ny humor.
Mm. Hur går det?
Jo då. Jag jobbar på det.
Mm. Du är ju politiker också sedan typ 10 år tillbaka. Ska du tillbaka till jobbet på Vänsterpartiet?
Vi får se.
Du är känslig.
Jag har sagt till min chef att jag kommer tillbaka.
Okay.
Så om hon lyssnar på det här så gäller det fortfarande.
Mm. Mm. Är du kommunist?
Nej, jag brukar säga att jag är socialist.
Ja. Kan du hisspitcha socialism?
Ja, det kan jag väl göra. Det är väl helt enkelt största möjliga jämlikhet. Och vi pratar ekonomisk jämlikhet. Det är inte mer komplicerat. Min socialism är inte mer teoretisk än så. Mm. Så att säga. Men däremot när man sätter sig ner och funderar på vad det innebär, i form av allt möjligt, från kollektivtrafik till snöröjning till skatter till förskoleplatser, så är det ett arbete för skarpa hjärnor.
Vi pratade innan vi började rulla här om Olof Palme, och jag är egentligen lite för ung för att minnas honom ordentligt, men jag romantiserar honom något oerhört och tänker att han var en liksom stor visionär. Mm. Och jag har en känsla av att det politiska klimatet i Sverige är väldigt ovisionärt nu för tiden, eller rättare sagt politikerna är väldigt ovisionära. Håller du med om det?
Ja, det finns ju tyvärr ganska lite utrymme för visioner. Det har ju handlat, om vi ska vara krassa, för vänstern de senaste 20 åren åt att hålla tillbaks privatiseringar, hålla tillbaks liberaliseringar av liksom ekonomin, hålla tillbaks ojämlikhet. Det har ju handlat mycket om det. Så att i den kampen så är det inte så lätt att ställa sig upp och visionera om någonting som befinner sig på helt på andra skalan liksom. Det är trist, men så är det.
Saknar du politiken? Vill du in igen?
Ja och nej. Bra svar, va? Politiker svar. Mm. Nej, men det är klart att det har varit sjukt intressant att få vara med i liksom politikens mitt de här åren som jag har jobbat för Vänsterpartiets ledning. Och jag har lärt mig massvis. Men samtidigt har jag också lärt mig massvis om mig själv. Och jag har lärt mig att vara politiker, det handlar till stor del om att väga sina ord på guldvåg. Och jag äger ingen guldvåg. Jag har ingen guldvåg, jag har aldrig gjort och vill inte skaffa en. Det jag säger blir alltid fel.
Är du för kantig?
Nej, men jag är för yvig.
Okej.
Okay. Ja. Jag säger saker som inte funkar i rubrikform. Liksom. För, alltså, jo, så här. Jag säger saker som ofta blir rubriker och funkar bra i rubrikform, men är lite för spetsiga för att funka i det politiska samtalet. Liksom. Mm. Så.
Så du kommer inte bli partiledare?
Nej, absolut inte. Jag kommer inte ens att bli politiker. Och jag menar, det jag säger här till dig nu i det här samtalet är liksom, jag tänker på vad jag säger nu. Ja. För att jag vet att exakt det här ämnet sitter, nej, jag ska inte droppa några namn, vissa journalister och liksom scrollar fram. De bara så att de scrollar nu i ditt program så här. Ja, vad säger han? Han pratar om musik, ointressant, ointressant, ointressant. Där sa han någonting om politik. Är det någonting du kan dra upp? Liksom. Mm. Så jobbar de. Mm. Och det är inget konstigt med det egentligen. Men så därför kommer jag inte säga någonting som skadar Vänsterpartiet. Men kanske den har gjort. Jag vet inte.
Om du fick byta stol för ett ögonblick och vara liksom Stefan Löfvens rådgivare, vad hade du gett honom för råd?
Mitt första råd skulle vara att komma med ett politiskt förslag. Vad sägs om att stoppa vinsterna i välfärden, inte bara i skolan utan även i vård och omsorg? Ett tips. Mm. Mm. Sen fortsätta komma med förslag. Gärna förslag som gör vardagen lite, lite bättre för många människor. Alltså, det är ju, ja, det är ju tyvärr så att Socialdemokraternas förslag, eller många av dem, har gått åt fel håll. Och när vi har förhandlat med dem så har vi fått dra dem åt vänster så att det åtminstone blir rimligt. Liksom. Mm. Jag förstår inte riktigt, måste jag säga. De försöker greppa hela mitten nu, samtidigt som mitten bara försvinner. Och då står de utan någon väljarbas till slut.
Jag funderade bara på, för att jag har hört dig nämligen berätta ganska mycket om din barndom, så då tyckte jag så här att det kändes lite gjort, och du berättar också om
den. Ja, det kanske var.
Ja, men lite grann. Men du hade ett kringflackande liv de första åren, eller ni flyttade väldigt mycket och så här, och sen blev Gävle din bas under uppväxten. Hur hade du det som barn, tycker du?
Ja, det var okej. Ja. Jag älskade skolan. Tyckte det var kul att vara i skolan. Mm. Jag var ganska mycket ensam i och för sig. Jag hade ganska få kompisar, men jag hade ändå kompisar. Ja. En trea.
Ja. Och vem var du i skolan då? Liksom, du var bäst?
Ja, jag var clownen och sen så var jag näst bäst. Mm.
Det kändes som att musiken kom in tidigt i ditt liv så. Och att du började skriva tidigt också. Mm.
Jo, alltså redan på lågstadiet så skrev jag texter och sådär som jag visade för fröken. och så, både låttexter och andra texter och så. Jag har alltid skrivit och jag har alltid varit liksom, jag har längtat till när vi ska ha uppsats i skolan. Alltså det har jag tyckt var jättekul. Mm. Och blivit förnärmad om jag fått något annat betyg än 5 liksom. Så, för jag skriver ju så jävla bra. Mm. Har jag tyckt. Och sje-ljudet har jag varit kung på. Ja, men svenska har varit mitt ämne liksom. Så. Sen har jag varit ganska kass på matte faktiskt. Jag gick till specialfröken.
Okay.
Fick träna gånger tabellen. Mm. Så jag är ingen allround-begåvning. Jag är ganska nischad.
Du har ju 3 ungar i olika åldrar. Känner du igen dig själv i deras...
Ja, både och alltså. Min son håller på med musik. Han gör hip-hop beats. Mm. En musik som jag inte förstår överhuvudtaget.
Va, gör du inte?
Nej. Men jag hör att han är svinduktig. Och han rappar också.
Ja, när man söker på ditt namn på YouTube så kommer det upp flera videor med honom.
Ja, just det. Ja, mm. Jo, det är videos och det är budskap i texterna som kanske inte Hem- och skolaföreningen skulle liksom gilla.
Nej, just det. Det var någon drogreferens. Och,
ja, ja, precis. Ja, men det är nihilism. Och hiphop-nihilism. Och jag och hans mamma har väl haft snack om hur vi ska hantera det där. Men man vill ju inte vara Sivert Öholm.
Nej, men hjälper honom på något sätt med musiken eller? Sköter han dig själv?
Nej, jag hjälper honom faktiskt inte ett skit. Han vill inte ha hjälp.
Nej.
Jag hjälper honom med utrustning då. Okay. Köper en mic när det behövs och sådär.
Mm.
Men nej, jag får ju höra det han gör så det är inte så. Men, och jag har ju alltid feedback och den är alltid positiv. Men nej, jag tror aldrig han har frågat mig. Pappa, tycker att den här refrängen ska vara lite kortare? Jag önskar inte att han gör det heller. Jag tror att han mår bäst av att få skapa själv.
Mm. Och om någon vill kolla på honom på YouTube så heter han Juno i förnamn.
Ja, Lille Skutt tror jag hans artistnamn är.
Ja, okej. Okay. Jag pumpar skitög musik så att grannen blir sned och ringer hyresforen ner. Då kände röklukt utanför står en EPG. Yeah. Var du cool när du var liten?
Ja, men, jag var nog lite cool. Men alltså, du beror på vem du frågar. Frågar du mig så var jag nog lite cool. Kanske en stund i högstadiet.
Varför blev det det?
Nej, jag vet inte. Jag kom tidigt i puberteten och liksom hängde. Då rökte och snusade lite och sådär. Men det var typ ett par månader. Sen blev jag pluggis igen, tror jag. Men jag hängde nog med de ganska coola killarna. Men sen så växlade jag lite grann vilka som var coola. Någonstans i mitten av högstadiet från att ha varit liksom så här, hårdrockarna var coola till att liksom, de som liksom visste vem Iggy Pop var coola.
Mm.
Det svängde där någonstans. Men det var ju bara i min värld. Alla hade sina egna uppfattningar vilka som var coola. Men då började jag hänga lite grann med de som visste vem Iggy Pop var.
Men du började med band tidigt och så också?
Ja, alltså, jag spelade på högstadiet faktiskt med mitt allra första band. Det var ett band som hette, vad fan heter vi nu? The Bartenders. Och jag spelade piano och så var det bas och gitarr. Och meningen, vår dröm var att skaffa ett gig på ett ställe i Gävle som heter Café Artist. Som hade en flygel i sin hotellfoyé. Jävla konstig dröm. Men det blev aldrig så. Vi fick aldrig den spelningen, vad jag minns.
Mm.
Sen så spelade jag lite grann med ett band som heter Konsums Flyktingar. Och det var punk. Men då spelade jag bara någon spelning här för mig. Och sjöng runka när du känner för det. Alla gör det, alla gör det. Skit i idealen och strunta i moralen. Runka när du känner för det. Alla gör det, alla gör det. Det är en cover.
Aha, är det?
Ja.
Okej, vilka gjorde originalet?
Det får du googla. Efter det så spelade jag lite grann med ett band som heter Handsome Hank and the Hookers. Och jag heter Professor Oh Yeah. Ja, det var liksom, det var cramps.
Men blev man inte cool när man hade band?
Vilken coolhetsskala pratar du om? Pratar, alltså, Di Leva var ju inte ens cool. Alltså, han fick ju stryk.
Aha.
Mm. Liksom.
Hur förhåller ni er i ålder? Han är...
Ja, han är äldre än jag. Men jag bara tog honom som exempel för att han var en apart popkille. Och jag började transformeras till det. sent högstadium. Liksom sådär. På gymnasiet så hamnade man i en helt annan sammanhang. Där gick jag på en skola där det var massa inom situationstecken alternativa människor som gick. Så att det var liksom, det lyssnades på The Cure från morgon till kväll. Då var det coolt att vara sån. Men på min högstadieskola så var det inte coolt att lyssna på The Cure. Det var bara konstigt. Liksom. Så att... men jag har nog varit cool i båda de här lägren faktiskt. En kort tid i liksom hårdrockslägret och en lite längre tid i Cure-lägret. Fast jag var aldrig Cure-lyssnare heller. För jag lyssnade väldigt tidigt på progmusik och började klä mig jävligt konstiga kläder som jag och min dåvarande tjej sydde. Och, ja, jag var lite exhibitionist sådär.
Vad var din karriärplan när du var liksom ung vuxen eller ungdom?
Alltså det var så mycket som var out of reach tyckte jag då. Det var så här, jag ville bli skådespelare, jag ville bli journalist, jag ville bli musiker. Jag ville göra massa saker som jag aldrig skulle få göra. Insåg jag.
Nu har du gjort allt.
Ja, jo precis. Men då var det så, bodde man i Gävle och liksom, nej, det fanns inte så här, det fanns inte på kartan. Det var så omöjligt. Man hörde så här, ja men journalist, du måste ha 5,0 och alltså den betygsskalan som gällde då. Det var högst betyg då alltså. Säger jag till de yngre lyssnarna. Du måste ha 5,0 för att komma in på journalistskolan. Jaha, ja, men skit i det då. Skådespelare, du vet så här, det är typ så här 1000 som söker till scenskolan, det är en som kommer in. Jaha, ja, men skit i det då. Man insåg inte att det fanns andra vägar liksom. Det finns ju massor av vägar att göra det du verkligen vill. Det försöker jag tuta i mina barn liksom, att ja, men, vill du bli så här handelshögskole, jurist, läkare, alltså tänk inte att du måste in genom ett nålsöga, tänk att du kan runda det jävla nålsögat också liksom. Så. För det är så många som slutar drömma om saker för att man tror att nålsögat är där.
Men det där har jag återkommit till, och apropå att din farsa är syokonsulent, att det var ingen som sa på Thomas gymnasiet i Strängnäs att du skulle kunna bli artist också, eller du kan bli skådis eller alltså något sånt märkligt konstnärligt yrke som jag nog hade behövt höra att det faktiskt var helt okej att drömma om liksom. För i den låten där du sjunger det så säger du också att du har alltid trott att du kan bli det du vill. Men det stämmer inte.
Ja, men alltså ganska snart efter jag gick ut skolan så började jag känna det. Men kanske inte när man gick i skolan, då tänkte man mest att man skulle ha bra betyg så att man kunde söka till högskolan liksom och bli någonting riktigt liksom så. Men ganska snart efter jag hade gått ut gymnasiet så började jag fatta att liksom, men hallå, det här är bara att ta för sig liksom. Så då ringde jag upp Sveriges Radio och fick börja jobba där när jag var 20 tror jag. Så. Och då var det som att okej, hej, den här strategin funkar. Man kan bara göra grejer. Vad kul. Och sen så gjorde vi musik och så fick vi ett skivor på ett skivbolag. Också ett sånt nålsöga som folk säger, det är omöjligt. Och sen så liksom så har jag lite grann fortsatt så. Att liksom, det är klart jag kan göra det. Varför inte liksom?
Fast då har du ju stått vid rodret vid ditt eget liv.
Ja, fast jag tror så här också. Att jag tänkte så här, ja det är klart jag kan göra det. Så att jag tyckte så här, men ska du inte skriva en roman? Ja, det är klart jag kan göra det. Varför ska jag göra det nu? Eller kan jag sen? Eller liksom, ja, vadå då? Spelar ingen roll. Blir jag lyckligare då eller vadå? Eller liksom så. Så att jag... Ja men vad fan, om man ser mig utifrån, jag har haft det ganska lätt för mig, absolut. Jag har haft en jävla räkmacka helt enkelt. Jag har fått göra precis det jag har velat i livet. Men jag tycker inte att jag har gjort något för att förtjäna det riktigt, om jag ska vara ärlig.
Varför inte?
Ja, mer än att liksom råka vara talangfull på olika områden. Men jag tycker inte att jag har dragit i trådar liksom. Det var när jag ringde Sveriges Radio. Sen tycker jag att jag... Sen vet jag inte om jag har dragit så mycket fler trådar. Det här med att vi fick skivkontrakt till exempel, det var en ren slump. Vi var ett band som inte var som andra band. Vi tyckte, ja men du vet, vi var ju samtida med typ Kent. Alltså när de kom. Och man märkte att de kämpade som fan, för de ville verkligen. Och vi ville inte alls. Eller vi ville så här, ja. Nej men vi var för konstiga liksom. Inte fan skulle vi. Och så var det ett skivbolag som såg oss och tyckte, ni är skitbra, ni får ju ut och skiva. Vi hörs. Ja visst. Sen, återigen, så här, jag ringde inte upp dem ens. Så gick det ett halvår liksom. Sen så spelade vi in några låtar som vi tyckte var en demo nästan, och skickade till dem. Och sen så nästa gång som jag såg den demon, då var den så här tryckt på en CD och utgiven, så då blev det en skiva. För det tyckte skivbolaget var jättebra. I början av Dr. Cosmos så var det väldigt mycket så här, jaha, ja men okej då. Eller, alltså, det, var så här, det fanns ingen ryckning riktigt. Det fanns inte någon glöd. Fy fan vad grymt det vore. Tänk. Största scenen på Roskilde. Åh fy fan vad grymt det vore. Alltså, den grejen fanns inte. Vi drömde inte så mycket här, utan det var mest... Det blev. Det var kul att spela. Vi gjorde annorlunda musik, tyckte vi.
Mm. Ja. Får jag ställa några dumma frågor om Parkinson?
Mm.
Vet man varför folk får det?
Nej, egentligen inte. Det pågår massvis med forskning och det finns massa teorier. Men jag skulle inte säga att man vet. Inte vad jag har uppfattat. Jag fick svara på frågor så här, när jag gick till läkaren, om när jag hade fått en bekräftad, om jag hade druckit mycket ur eget brunnsvatten, om jag hade fått en smäll mot huvudet, men inget av det där kan jag komma ihåg. Jo, brunnsvatten har jag druckit mycket när jag bodde på landet när jag var liten, men aldrig en smäll mot huvudet. Och jag har valt att inte grubbla över varför man får det. Eller jag har valt att inte grubbla över varför jag har fått det.
Nej, men jag tänker att du är ovanligt ung för att få det. Gör det att du har bättre förutsättningar och liksom
få... Jag har hört, men jag ska också ärligt säga att jag har inte forskat så mycket i det här. Jag har liksom haft annat för mig. Första tiden såklart så googlar man mycket, man fattar vad fan det var överhuvudtaget. Men jag har hört att det kan vara så. Jag har hört att det kan vara så att om man får en ung så är progressionen långsammare. Och jag hoppas som fan att det är så.
Mm. Är det någon som har pratat om liksom kost med dig? Måste du äta något särskilt?
Nej, jag måste ingenting. Jag tar inte ens mediciner just nu.
Okay.
Men jag måste börja snart för att jag känner att det börjar bli ohållbart. Jag skakar lite för mycket för att snart funkar det liksom inte att göra saker med vänsterhanden. Så att jag måste äta mediciner snart. Men jag har väntat på det för att jag prövade det för ett halvår sedan och då mådde jag så jävla illa. Av biverkningarna. Så då stoppar jag undan tabletterna. Och sen så sa jag att jag plockar fram dem när jag verkligen behöver.
Mm.
Så. Och den dagen närmar sig ju. Så är det. Men kost. Ja, alltså så här är det. När man är offentlig person och får en sån här sjukdom, då får man jävligt mycket tips ifrån jävligt många olika håll. Så att de alternativa behandlingsmetoderna, så att säga, de, jag har hört om många olika.
Mm.
Så. Det handlar om kost, det handlar om nikotin, det handlar om cannabis, det handlar om allt möjligt. Speciellt cannabis verkar folk vara väldigt sugna på tips om.
Okej. Okay. Den lobbyn är väl kanske stark ute i stugorna?
Ja, jag vet inte vad det är som gör att folk... Men det kan ju absolut finnas sanning i att det kan vara bra, liksom så. Det finns ju extrakt. Man behöver inte röka på, man kan ju liksom ta en sorts olja och sådär. Men det är ju inte, det är väl inte helt tillåtet heller.
Så. Jo, men det är väl det kan du väl få nu för tiden.
Ja, jo, jag har läst någonting om att det kanske blir det nu.
Mm.
Ja. Så jag vet inte. Men jag har en bra dialog med min läkare och han skriver ut det vi kommer överens om, så att säga.
Mm. Det borde väl ändå finnas något slags möjlighet att du, alltså att man ska kunna hitta ett botemedel, menar du?
Jag tror inte att man kommer hitta ett botemedel under min livstid. Däremot så tror jag kanske att man kommer hitta mycket bättre mediciner som hämmar symptomen mycket bättre. Så att det blir mer en kronisk sjukdom som man har, ungefär som diabetes liksom. Att den inte behöver påverka din vardag så jättemycket. Ja, nu säger jag inte att diabetes är en enkel sjukdom, men du fattar.
Mm.
Att man inte liksom...
Nej, men någonting man kan leva med ändå.
Ja, liksom. Precis. Mm. Och så är det ju i många år, alltså, innan man blir mer sjuk. Min Parkinson kommer jag kunna hålla hyfsad, alltså symptomen kommer jag kunna hålla hyfsad schack ganska många år, tror jag. Sen så finns det operationer man kan göra. Man kan operera in en liten sak i hjärnan som sänder elektriska signaler som gör att symptomen blir mycket bättre. Det finns en liten pump man kan gå omkring med medicin, så att man får exakt rätt dos medicin hela tiden. Men sen så finns det också faktiskt de som hävdar att man av fysisk aktivitet kan hämma sjukdomen, att den går långsammare.
Okay.
Mm. Framförallt hämmar den symptomen. Så jag ska gå nästa måndag på Parkinson-boxning.
Aha. Ja.
Det finns det.
Ja.
Det finns allt möjligt. Det finns Parkinson-dans och Parkinson. Nej, men alltså, det finns olika sorts fysiska aktiviteter som anses. Och det är väl speciellt de här koordinerande aktiviteterna som dans och boxning och sådär som anses vara extra bra. För då får man träna koordinationen och balansen samtidigt.
Mm. Ja, men anledningen till att jag frågade om det där med kosten var att när jag googlade, jag försökte vara lite påläst och då hittade jag någonting, och det vet jag inte ifall det är en kontroversiell teori, men att liksom om man äter mycket fett så ska det tydligen vara bra. Någonting med att det är bra med mycket kolesterol.
Ja, okej. Okay. Jag har mest hört att man ska utesluta mjöl och, alltså glutenfri kost.
Men gluten är ju roten till allt ont.
Ja, så är det väl.
Det var någon som hade ett roligt skämt om det på Twitter, att det är liksom nu kan jag inte återge det så roligt, men i Los Angeles så är det liksom man kan skrämma bort bovar med det, ja, så att säga, hota med gluten.
Ja, nej, men jag kan säga så här, helt ärligt, att den här grejen att vara sjuk, det ställer mig inför ganska nya dilemman, för att jag har alltid varit så jävla anti alla former av alternativa metoder och liksom kostråd och liksom, jag har alltid varit så här, det finns piller, ta dem och håll käften liksom, så. Sluta gidra. Men i min situation är det så här, att jag har ingenting att förlora på att liksom åka på något jävla New Age-läger i Värmland och testa fan och hans moster liksom. Jag har ingenting att förlora på det. Om det skulle visa sig att liksom mosade gojibär med liksom grävlingsbajs skulle vara liksom funka, så fine liksom. Då äter jag det, inga problem, om det gör mig friskare. Så att jag är lite i transitionsperiod just nu, alltså mellan att vara extremt skeptisk till allt alternativt till att bli liksom så här, ja, what the fuck. Vi kör.
Ja, jag fattar. Jo, det här måste vi prata om. Vad du har planerat framåt. Vi pratade om några projekt, men sen är det ju också, du ska göra mer musik med Dr. Cosmos.
Vi håller på att spela en ny skiva. Det går långsamt, men vi håller på.
Ja. Är det någonting som är annorlunda från förr?
Ja, vi ses inte i studion. Vi använder flerkanalsinspelning och är där en och en.
Aha, okej.
Nej, inte riktigt så. Men alltså det är ju så här, vi är 40 plus allihopa, vi har allihop barn, familjer, jobb. Det är så in i helvete svårt att få till det. Så att vi har liksom, vi försöker lösa det bara. Det här med att man hänger i studion och tycker om varandras pålägg och liksom, det finns inte riktigt tid till det. Jag skulle gärna resa bort en månad, bo i skogen och göra en skiva, men hej, det skulle inte min familj gilla.
Nej. Men finns det någon tanke om när det kan vara klart?
Nej. Jag skiter i att säga något, för att jag får bara äta upp det.
Okej. Vill du rekommendera något?
Ja, men jag vill faktiskt rekommendera en sak. Jag vill rekommendera folk att gå på Stockholms improvisationsteater och kolla på improvisationsteater. För mig var det en helt ny grej för några år sedan. Och det är så jävla roligt. Och kan innehålla både skratt och gråt. Alltså, det är mitt tips.
Eftersom det här är public service så kan vi säga att det finns många andra fina improvisationsteatrar också.
Inte så många, men några.
Ja. Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Har du intervjuat Kjell Höglund?
Nej.
Då måste du intervjua honom. Lova det.
Ska jag lova det?
Men du frågar ju väl.
Ja, jag vet.
Okej, det är mitt tips i alla fall.
Ja. Tack så mycket.
Ja.
Tack så hemskt mycket för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.
Ja, det är klart. Du är välkommen när du vill.
Vi ses nästa gång.
Tack. Uje Brandelius, och jag tycker verkligen att du ska gå och se hans föreställning. I skrivande stund finns det bara 6 tillfällen kvar på Södra Teatern i Stockholm. Skynda och köp biljetten, heter alltså Spring Uje Spring. Och vill du läsa artikeln i DN vi pratade om, så finns den på nätet under rubriken Jag kände att mina dagar var räknade. Ja, kära du, det var allt jag hade att bjuda på den här veckan, men på måndag kommer ett fint avsnitt med en gammal bestie som tappades bort. Kanske hittar vi tillbaka till varann i Värvet, jag och Kalle Zachary Wahlström. Over and out. Puss och kram, hej.
Han vaknar 5:38 och vi äter smörgås och choklad. Han sätter sig och lägger legobitarna på golvet i en rad.
Vi går till dagis och på vägen hittar han en pinne han vill ha. Han säger pappa kan vi leka tjuvar när du hämtat mig idag. Jumbo hjärta störtar ner på jorden när min pojke går på stan. Kungar och ministrar tappar orden när min pojke går på stan. Det görs jubel ifrån andra städer när min pojke går på stan. Och det blir en helt ny typ av väder när min pojke går på stan. Vi äter middag och en päronglass och ser på tv om ett troll. Vi bygger koja utav våra tecken och vi kastar lite boll. Vi läser boken om att hästen gnäggar och lammet säger vä. Sen är vi tjuvar tills det blivit sent och han somnar i mitt knä. Jumbohjärtan störtar ner på jorden när min pojke går på stan. Kungar och ministrar tappar orden när min pojke går på stan. Det görs jubel ifrån andra städer när min pojke går på stan. Och det blir en helt ny typ av väder när min pojke går på stan. Men när höjda blickar paraderar när min pojke går på stan. Höga hus och dator exploderar när min pojke går på stan. Och jag börjar tro på livets ljusning när min pojke går på stan. Ifrån fjärdeskorna hörs en susning när min pojke går på stan.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.